Har du någon gång känt dig som ett får? Och i så fall, hur kändes det då? Jag vet inte om du tänker att det skulle vara något positivt eller något negativt, men jag är nyfiken. Vad har du för bild av får? Är det någonting du regelbundet umgås med? Känner du många får? Är de viktiga i ditt liv, fåren? Eller är det någonting som mer är någonting som hör hemma på en sån här söndagsskolplansch där det beskrivs bilder av får? Jag har en sån här bild av får som jag inte riktigt kan skaka av mig, och den fick jag när jag var hemma och gick för ganska många år sedan när jag var tonåring, och så promenerade jag i vårt område ner mot vattnet i Särö där jag bodde då, och så ser jag hur en granne till oss kommer åkandes, och hans fru har precis köpt får. Och han betonar varje gång han pratar om dem att det är hennes får. Det är inte hans får. Och när han kommer dit så ska han öppna grinden för att köra in sin fina bil. En svart bil som är känslig för, ja, ni vet hur svarta bilar är. Och när han öppnar den här så blir fåren jätteglad att se honom, tror jag. Så de springer överallt och runt omkring på hans bil. Och så försöker han köra in bilen, och de här fåren är överallt runt omkring honom. Och han känns, och jag har liksom med honom väldigt ofta när jag tänker på får, som sån här antites av den gode herden. Han har verkligen ingen aning om vilka fåren är. Han tycker bara att de är i vägen, och han tycker inte om hur de beter sig, och dessutom smutsar de ner hans bil. Jag vet inte om det är sådana får Jesus talar om i dagens text, men ni ska få höra mer om dem snart. För det hela börjar egentligen med två stycken inbjudande eller utmanande ord. Ni hörde Anna läsa dem för er förut. När Jesus kommer och så ser Matteus, och så gör han någonting så häftigt. Han säger två ord: följ mig. Och sen så går han vidare. Han vet vart han är på väg, han har ett uppdrag. Han samlar in människor som vill vara med och följa honom. Och från den dagen så var det någonting nytt, för att inte säga allting nytt för Matteus. När han sen bjöd in till fest den kvällen, då var det hans gamla vänner som var där. Det var andra tullindrivare, det var människor som många judar aldrig skulle vilja komma i närheten av, för att de var syndare helt enkelt. De var fortfarande lika välkomna hemma hos Matteus. Men nu var deras centrum någonting helt annat. Nu var Jesus centrum på festen. Och han ville så gärna visa för sina vänner vad han hade fått möta. Och Jesus tog emot dem med öppna armar. Jesus samlade människor omkring sig. När han predikade så var folk nyfikna och kom till honom för att lyssna och för att ta del. Och det föddes och blev liksom ringa på vattnet. Därför att om vi människor upplever någonting stort, om vi upplever någonting härligt, så är det nästan svårt att inte berätta om det. Om du eller jag får se en bra film, så är det nästan naturligt för oss att när vi pratar med våra vänner dagen efter så vill vi berätta om det. Om vi läser en intressant bok som liksom lyckas ställa nya frågor, eller som bara är helt underbar och avkopplande att läsa, då är det helt naturligt för oss att berätta om det för varandra. Det goda vi har fått tror jag vi naturligt vill dela med oss av. Ge det vidare. Så nu har Jesus vandrat, han har samlat ihop sina lärjungar, och de har fått lära sig mer om vad det innebär att följa Jesus. De har fått spännande undervisning, men de har också fått vara med och se lite hur Jesus är och det nya sättet som de kan få vara. Så i den här texten som kommer idag så är utmaningen att Jesus sänder ut. För i lärjungaskapet så finns det den här rörelsen åt båda håll. Vi samlas ihop, men vi sänds också ut. Det är så lätt att glömma en av de här sakerna. Antingen har vi bara fokus på att sända ut människor, eller så har vi nästan alltid fokus på att samla in oss, att komma samman. Men i lärjungaskapet så finns det en naturlig rörelse av att samlas hos Jesus, nära honom, och sen sändas ut i världen och berätta om det goda vi har fått och ge det vidare. Så tänk nu när vi kommer in i Matteus 10 att nu ska Jesus liksom berätta om, kanske om det viktigaste, vad är det lärjungarna ska ha med sig ut när de ska ut, nu när de är utsända av honom. Vad är det sista han skickar med dem? Vad är det sista han liksom betonar för dem att de ska tänka på nu? Det får ni höra i dagens evangelietext. Jesus sa: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Hängde ni med? Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Och när ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Som får bland vargar. Jesus talar till sina lärjungar och så säger han: nu när ni ska sändas ut, nu när ni ska dela med er av detta, så skickar jag er som får bland vargar. Det är därför jag var nyfiken på hur ni brukar känna er, om ni verkligen känner er som får. Det är så sällan de här stora missionsorganisationerna har liksom bilder på får som springer ut och berättar om budskapet. Men vad är det då Jesus vill säga med den här liknelsen? Vad är det han vill komma åt? Vad är det handlar om? Han är ju väldigt konkret men också ganska krass. Han säger ju inte att det här kommer bli en dans på gröna ängar. Det här kommer bli enkelt. Utan han säger väldigt klart: när ni utlämnas, när ni ställs till svars. Han vet ju att han har blivit mottagen på så olika sätt av människorna. Ibland har han blivit hyllad och ibland har han blivit avvisad. Ibland har han blivit upplyft och ibland har de velat ta livet av honom. Och han vet att detsamma kommer att hända för dem som är lika honom. Och då kan ni tänka att Jesus kanske skulle ta hjälp på första Thessalonikerbrevet 5. Han kanske skulle gett dem den där bilden av vapenrustningen med frälsningens hjälm och rättfärdighetens pansar. Och att han skulle gett dem all den här uppmuntran av allt det här som finns och som kan skydda oss kristna. Men han väljer en väldigt annorlunda bild. Han säger att när jag sänder ut er så sänder jag ut er som får bland vargar. Vad är det han vill säga med det? Jag tror att det första han vill säga till oss är att om ni vill följa mig, då är ni av ett annat slag. Om ni vill följa mig så kan ni inte göra det på världens villkor. Ni kommer att möta människor som är som vargar, som vill er ont. Det finns mycket mörker och ondska. Men ni får inte bli som dem. Er uppgift kommer aldrig vara att bli den starkaste fåret som är så stort och så starkt så att ni kan skrämma bort en varg. Vargarna jagar i flock och det kommer att finnas många, många fler. Vår lösning som lärjungar, som Jesus ger oss utmaningen att vara som får, är ju aldrig att bli så starka får så att vargarna blir rädda för oss. Det är inte heller att försöka efterlikna vargarna. Vår uppgift är ju att vara får. Vad innebär då det? Jag tänker att fåren har framförallt två stycken skydd. Och det är att de dels håller samman. Fåret är ett flockdjur som förs samman och som söker värme, skydd, stöd och hjälp hos varandra. Där ligger deras gemenskap. Där ligger deras identitet. Vi hör tillsammans. Vi behöver varandra. Det är därför liknelsen om det förlorade eller det hundrade fåret är så viktig. Att när Jesus berättar den liknelsen om att det fattas ett får, så förstår alla som är där att det där fåret, det är förlorat. Det är ingen chans ensam. I flocken med alla de andra 99, där klarar det sig. Men ensam klarar det sig inte. Och i den liknelsen så berättar Jesus hur långt han är beredd att gå för att fånga ett enda av de förlorade fåren. En enda av oss. Den andra nyckeln tror jag i den här texten om hur vi är bra får, det är att vårt skydd, vår räddning, vår frälsning, den ligger inte i att bli så starka, så stora eller så stora flockar som möjligt. Utan vår räddning, det är precis som fåren. Att hålla oss så nära den goda herden som möjligt. Det är där vi kan finna skydd. Det är där vi kan finna vägledning. Det är där vi kan hitta vår väg hur vi ska gå vidare. Jag tycker verkligen om den här bilden, för den ställer upp och ner på så många saker. Istället för att sträva efter det starka, efter det stora, eller det, att skrämma bort det onda med det onda, så väljer Jesus en helt annan väg. Och det här är samma Jesus som i bergspredikan utmanar oss att välja en annan väg. Han säger också, kloka som ormar. Jag funderar på om jag skulle börja med att fråga er hur många här inne idag känner sig som en orm. Jag tror att det inte har varit allt för många som har räckt upp handen. Jag får pröva det vid ett annat tillfälle. Alltså det är inte så vi talar om varandra. Så här, gott att se dig, din gamla orm. Jag tror inte att det skulle vara populärt, inte ens på gatorna. Så. Om ni skulle säga, gott att se dig, min duva, så skulle nog folk tro att nu försöker han flörta pastorn. Så det har helt annan klang, det förstår jag också. Men vad är det då Jesus säger? Vi ska vara kloka som ormar. Vad är det han vill komma åt där? Alltså, många har respekt för ormar och jag är en av dem, men jag tänker inte primärt på dem som kloka. Jag tänker snarare som listiga eller kanske snabba i reflexerna. Vad är det han kan plocka fram där? Vad är det vi kan ta efter ormarna för att bli goda lärjungar? Ja, den är svår. Men det är så bra med Jesus liknelse, för när han ibland ger oss utmaningar så ger han oss sällan, ska jag göra si eller så, fråga någon, och så ger han en hel berättelse. Därför att han vill utmana oss att tänka efter. Och så kombinerar han det här liksom, det kloka med ormarna. Kanske att de är snabba i reflexerna. Kanske att de vet när de ska hålla sig undan och när de ska komma fram. Vad kan det vara mer? Med det oskyldiga hos duvorna. Finns det någonting som vi kan tänka oss är mer oskyldigt än en vit duva? Som är symbolen för fred och som är symbolen för hopp och så vidare. Vi ska vara lika oskyldiga som dem. Vi ska inte alls fastna i det. Men vi ska vara både oskyldiga och kloka. Jag tycker om de här utmaningarna, för de får mig att tänka. Och de tvingar mig att tänka ett varv till. Hur är det möjligt? Hur kan jag göra detta? Och jag tror att vi som får idag behöver se de här två nycklarna. Vi behöver varandra. Vi behöver flocken. Tillsammans kan vi finna den där tryggheten och gemenskapen som vi så innerligt behöver. Och jag tänker också att en annan bild av det är någon som jag har hört berättas flera gånger och som jag själv praktiserar när jag grillar ibland. Om ni tänker er, ja, från början var den här berättelsen om en stor eld i en, och vi eldar ju inte så, vi grillar ju oftast. Och då tänker jag, tänk dig en riktigt bra glödbädd. Och så har du massa briketter där som precis har blivit så där lagom var, perfekt varma. De är ungefär som Börje Salmings raggsocka. Så där vitgrå ska de vara. Så bra är det. Och så ligger det där perfekt. Och sen så ser du att den största av alla briketterna ligger där i utkanten och glöder perfekt. Om du då skulle ta och flytta den lite utåt, en bit ifrån de andra briketterna. Vad tror du händer då? Kommer den att fortsätta att brinna så där jättestarkt och bra som alla andra gör? Nej. Fastän du väljer den bästa briketten och flyttar den åt sidan, ut i kanten, så kommer den att tappa värmen. Den kommer att tappa glöden. Och den kommer att svalna. Jag har provat det där många gånger. Och det händer varenda gång. Och jag tänker att det kanske är en bild vi behöver ta till oss också. Det är så lätt att tänka, men nu har jag upplevt någonting. Nu har jag gått nära Jesus, jag har fått ta emot någonting. Jag brinner för detta, nu ska jag gå iväg. Och så glömmer man de man är satt att vara i gemenskap med. Och då är det så lätt att vi tappar glöden på vägen. Vi tappar den här värmen omkring oss som gör att vi kan glöda starkare. Vi tappar den där glöden och värmen och skyddet runt omkring oss som gör att vi bär och att vi håller. Och den andra delen av det är att fåren och flocken, vi har vår styrka, vi har vårt skydd och vi har vår räddning. Inte i vår egen förmåga, inte ens i att vi är många. Vi måste sätta vårt hopp till herden, till Jesus själv. Han är den enda som kan leda oss. Han är den enda som kan ge oss skydd mot andra som vill skada oss. Och ibland när vi är många så glömmer vi det. Vi tänker vi är så många, vi kan springa iväg, vi är en stor flock. Men risken är att vi gör just det, att vi springer iväg. Och utmaningen är ju att komma nära honom och sen sändas ut av honom. När Jesus sänder ut sina lärjungar så kan jag inte minnas en enda gång som han skickar ut en och en beroende på vilket område det är. Han skickar alltid ut dem minst två och två. För att de ska ha varandra och för att de ska hjälpa varandra. Vara starka tillsammans. Den andra delen av den här texten är någonting som jag tror många kan känna att ja, men gäller det verkligen oss? När ni utlämnas, när ni ställs till svars. Det är lätt att tänka att men förr i tiden, då fanns de där vittnena. Vittnena betyder ju martyrion, det är ordet för vittnen. Och det ordet har ju blivit ordet martyr, alltså att ge sitt liv för någonting. Det var så vanligt bland de första kristna att man var tvungen att ge sitt liv för sin tro. Så att de som var kallade till vittnesbörd blev martyrer, alltså att de gav sitt liv. Och det är lätt att tänka att ja, men det var då, det var länge sedan. Men än idag, i högre grad än någonsin, så är det kristna som behöver ge sitt liv för sin tro. Det sker runt omkring i vår värld än idag. Och bara för att inte vi känner att det är akut för oss just nu, så är det lika fullt sant. Vi behöver på ett särskilt sätt bära våra systrar och bröder som står upp för sin kristna tro fastän det kan kosta dem deras liv. Det är en del av vårt folk, det är en del av Guds folk. Och det sker än idag. Låt oss aldrig bortse från det eller släta över det. Det är en verklighet och den är fruktansvärd. Den andra delen av detta, den är faktiskt nära och den sker på ett annat sätt. Jag vet inte om du har blivit utlämnad någon gång och jag vet inte hur det skulle te sig heller. Men däremot så tror jag att du och jag många gånger har ställts till svars. Jag kommer ihåg hur jag hade varit på en jättebra tonårssamling inne i Flatåskyrkan. Det var sådär kanonbra. Ja, vi hade spelat innebandy och det var jättebra. Och ja, vi hade käkat pizza och den var jättegod. Och ja, vi hade haft en andakt och den var fantastiskt bra. Så jag går så glad till busshållplatsen vid Marconimotet. Sådär liksom riktigt nöjd och lycklig och ska ta sista bussen hem på fredagskvällen. Och jag kommer ihåg andakten som pastorn hade pratat om. Där han pratade om att, liksom att dela med sig av det goda vi hade fått. Och jag tänkte, men får jag en chans någon gång, då ska jag bara ta den. För det här är livet, det här är så bra. Liksom. Och så går jag på bussen och sen så när jag går några bitar in i bussen så ser jag att där jag tänkte sätta mig, där sitter det några stycken i mitt fotbollslag och lite andra folk från min klass och runt omkring där. Och de ropar, Deming! Tjena! Och jag tänker, ja, hej. Och sen så vinkar jag lite glatt till dem och så går jag vidare och så blir de jätteglada över att se mig. Och så frågar de, har jag också varit ute och festat? Och man känner igen de där plastpåsarna med lite olika märken på mackar runt omkring. Och så berättar de hur efter de varit inne i stan och de har festat och sådär. Och så frågar de, vad har du gjort för någonting? Vad har du gjort för något coolt en fredagkväll i Göteborg? Och det är nu att man kommer på så många kreativa idéer, eller hur? Jag kommer på massa kreativa saker om vad jag har gjort eller kunde gjort eller vad ni vill, va? Och så tänker jag på att jag kan ju säga att jag spelat innebandy. Det är ju sant, eller hur? Och Jesus säger att sanningen ska göra dig fria, så att nu kanske jag kan köra på det. Jag kan ju säga pizza också, äta pizza med kompisar. Jag kan säga att äta pizza med några tjejer också, för det är också sant. Jag har många, ni bara märker hur mina idéer dyker upp här liksom. Och sen så tänker jag på det som jag ändå kommer ihåg och tänkte på 10 minuter innan. Att om jag någon gång får chansen att berätta, då ska jag göra det. Den där tanken som kändes så självklar då, men som känns så väldigt långt borta just nu. Och så tänker jag så här, nej men nu ska jag säga precis så bra jag tycker det var. Och så säger, och ibland när man har laddat för någonting så säger man det lite högre än man har tänkt. Har du varit med om det någon gång? Så här, jag har varit i kyrkan, säger jag. Och man ser liksom, och folk i hela bussen vänder sig om och tittar på honom. Liksom så här, vad är det för UFO? Och sen så får jag liksom välja en mer samtalston och så berättar jag, nej, jag har varit i Flatåskyrkan och vi har haft en så bra kväll. Vi har spelat innebandy och käkat pizza, men vi har framförallt haft en jättebra andakt. Det var kanon. Vad har ni gjort, frågar jag. Och så känner jag bara hur jag får andas ut lite. Och det blir helt tyst i hela bussen. Och så säger jag, ja, vi skulle ju på den där festen, men vi kom inte in, säger jag ändå. Och sen så berättar de lite om vad de har gjort och det verkar inte så jättekul. Och så säger de, men berätta mer om det där med kyrkan. Ja. Och så börjar vi prata och så börjar jag berätta lite om vad det är och sådär. Och sen när de går vidare och börjar prata sinsemellan så är det en av dem som sitter där. Jag kanske kan hänga med till den där kyrkan en gång. Det verkar trevligt. Och jag tänker att det där är verkligen inte att ställas till inför rätta. Jag är inte alls det jag säger. Men det jag säger är att vi kommer också ställas in till svars. Och för mig som tonåring var det där ett stort och ett viktigt steg. Att jag faktiskt väljer att försöka berätta vad det jag har fått. Det var inte så att jag såg någon eld, en neon, så här bara, om du inte vet vad du ska säga, orden kommer läggas i din mun. Det var ett beslut från min sida att jag vill försöka berätta. Och det var inte bra, det var inte en femma på en femgradig skala i vittnesbörd. Men det var ärligt och det var äkta och det öppnade faktiskt dörrar. Och jag tänker ibland på den här lilla tonåringkillen som är nervös för att prata om det och ändå vill prata om det. Och jag tänker, jag undrar om inte du också har en sån som bor inom dig. Det är klart att inte du hänger så ofta med folk som sitter på bussen och dricker folköl, jag fattar det också. Men du kanske har andra vänner som sitter och pratar om saker och ting och så kommer ni in på kyrkan. Ibland så är det självklart och så naturligt och så positivt att prata om det. Men ibland kan man märka att de du pratar med, de är lite skeptiska. Att vågar du också då, precis som den här tonåringen, börja berätta det som du gläder dig åt annars? Jag tänker att vi har ju olika gåvor och det är några som är kallade till evangelister. Och det är ju fantastiskt. Men jag tror ju att vi alla är kallade att vara vittnen, eller hur? Vi är ju alla kallade att berätta om det vi har fått vara med om. Vi är alla kallade att vara med och berätta om Jesus, eller hur? Sen kan vi göra det på olika sätt och vis och vissa har det otroligt naturligt. Om du sitter här och känner att jag tycker alltid det är roligt att berätta om Jesus. Jag känner mig aldrig tveksam. Då vill jag bara säga, Gud välsigne dig och lycka till. Och berätta för mig hur det går, för jag vill höra mer sådana uppmuntrande människor. Eller hur? Vad fantastiskt. Och för alla oss andra så tänker jag att ibland så krävs det faktiskt att vi vågar ge oss ut ur den där båten. Att vi vågar ge oss ut på sammanhang och berätta. Och det blir inte alltid bra, det blir inte alltid rätt. Men det kan bli fantastiskt ändå. Det kan rent av bli välsignat. Jag tänker på fler sådana här gånger. Ibland är det så att det händer naturligt. När jag åkte fram och tillbaka till Stockholm hela tiden under min studietid, då insåg jag efter ett tag att jag kunde inte åka, hände inte en enda gång att jag åkte fram och tillbaka mellan Stockholm och Göteborg med tåg utan att någon pratade med mig om Jesus och min tro. Nu undrar ni, vilken reklamkampanj är detta för SJ? Men det hände faktiskt mest under studietiden och jag funderar på det. Vad beror det på? Jo, kom jag på lite senare. Jag läste ju alltid kurslitteratur. Jag hade nästan alltid Bibeln uppslagen. Jag hade nästan alltid någon bok om homiletik eller hermeneutik eller någonting annat. Och det var många nyfikna på. Vad läser du? Det där ser ut som en annorlunda bok. Och så berättade jag lite om vad jag läste. Och så kom det en till fråga. Och en till fråga. Och vitt som det var så satt man där och berättade om varför jag hade valt att bli pastor. Vad Jesus hade gjort i mitt liv eller så. Ibland så kan man också utsätta sig för de här sakerna. Jag kommer ihåg en gång när vi hade en gemensam organisationssatsning i Trollhättan. Vi hade gått ihop kyrkorna i stan och så gjorde vi en sommarzon mitt på bryggan i Trollhättan där man säljer liksom öl i plastglas. Där var vi, hade byggt upp en väldigt enkel scen och sen så skulle vi gå ut och bjuda på kaffe och bullar. Och vi hade tänkt att det kommer säkert komma in lite bullar. Det kommer in otroligt många bullar. Det var folken, vi bara pålyste att vi ville ha bullar till detta. Så kom det in så mycket bullar så vi tänkte nu får vi bjuda hela Trollhättan på bullar. Det var många av de damerna i den församlingen och våra församlingar runt omkring hade mer tro än vi på hur många som skulle behöva bullar mitt i natten kan jag säga. Så vi kom där med de här stora och jag var jätteglad och positiv för detta. Men sen så alldeles innan vi skulle gå ut så kände jag bara lite, vänta lite nu, här står jag med liksom 25 stycken ungdomar och vi ska ut här. Gode Gud, hur ska det här gå? Liksom? Vad har vi gett oss in på? Vems idé var det här? Hör jag mig själv säga. Och min kollega och pingstpastorn säger, men det var ju din idé Daniel. Och jag visste just det. Det var min idé. Och så säger han, det som jag nästan hade glömt bort. Nu samlas vi och ber tillsammans innan vi går ut. Så blir det här hur bra som helst. Och så träffades vi tillsammans där i en ring och så bad vi för detta. Vi bad för varenda bulle och varenda kaffekopp, varenda saftglas och så bad vi att det skulle bli goda samtal. Och så gick vi ut där och så bjöd vi på bullar. Första stegen var ganska stapplande. Jag var nervös kan jag säga. Och så kommer jag ihåg den här första frågan. Vad kostar det? Ja, det är ju ändå Västra Götaland. Och det är gratis, hör jag någon av ungdomarna säga. Ja, men Jaha, vilka är ni då? Ja, men vi är från kyrkorna i Trollhättan, hör jag Per, 15 år, säga. Jaha, men vad har ni gemensamt? Vilken bra fråga. Och så säger Per, ja, vi tror på Jesus allihopa. Så. Vill du ha lite mer koffein i alkoholomloppet, frågar han. Och så får de en kopp kaffe. Och jag kan fortfarande känna en sån glädje och tacksamhet att jag fick vara med på sommarzon där. Och det här har skett vid många olika tillfällen. Ibland så behöver vi varandra för att få det där modet. Ibland är det någon som behöver påminna en i din flock eller i din glödbädd. Nej, nu är det tungt, vi får be tillsammans för det här. Eller är det någon som behöver påminna dig om att jo, men det var ju din idé, det här var ju en bra idé. Vi gör det tillsammans, du är inte ensam här. Och ibland när du minst anar det så kommer en fråga som faktiskt kan öppna upp mot mer. Jesus samlar oss samman. Idag får vi samlas här. Det är underbart att samlas tillsammans med er. Men han sänder oss också ut. Ett av de första orden för församlingen och kyrkan är ekklesia. Och jag undrar om inte det är valt med omsorg. Det betyder just kalla ut. Det är vad det betyder. I församlingen och i kyrkans DNA så ligger det att vi är kallade ut. Vi är sända ut. Vi samlas först och sen sänds vi ut. Och vi gör det tillsammans. Tillsammans med den helige ande. När vi inte vet vad vi ska säga. När vi får en bra eller en svår eller en elak fråga. Så kan vi precis med Jesu egna ord säga. Helige ande, hjälp mig nu, för nu hittar jag inte orden. Och då ska orden läggas i vår mun. Eller när du känner dig ensam och känner nu vågar inte jag längre. Jag vet inte om jag vågar gå vidare med detta. Se dig omkring, se de människorna som Gud har satt i din gemenskap, i din omgivning. Sök stöd hos varandra och så går ni tillsammans. Och om du någon gång känner att nu är det som om vargar jagar mig. Nu är det som att människor som vill mig illa runt omkring. Försök då inte att bli värre än dem så att du skrämmer bort dem. Försök inte att bli en sån varg själv. Utan titta dig omkring och se, vad har jag min herde? Vad har jag Jesus? Vad har jag min räddning? Där ska du finna din styrka och din kraft. Amen.